Jag vet inte om du ser någon skillnad eller märker någon skillnad på mig. Gör du det?
Det blir lite solbränd kanske.
Ja, inget annat. Att jag känns lite mer närvarande eller sådär.
Jordad.
Jordad.
Ja, men kanske lite. Nu vet ju jag vart du har varit de senaste dagarna.
Just det.
Så jag kan ana vart du vill leda min tanke. Men det är inte så att jag tycker att du utstrålar något helt nytt. Men det kanske finns något nej. I dig.
Ja. Nej, men jag har varit på retreat, dragit mig undan under ett par dagar. Det var ett ganska bra tag sen sist som jag var iväg på retreat. 2 dygn i tystnad och lyssnande och bortkoppling från vardagen gör att man ändå hinner sätta igång ganska så mycket processer. När jag berättade för mina barn hemma att jag skulle åka på retreat så var det några frågor som dök upp. Det var dels så här, ska du vara tyst i 2 dagar utan telefon?
Nu har du ett uppdämt behov av att tala här nu.
Ja, det återstår att se. Ja. Jag kanske är ostoppbar nu, mer än vanligt. Så där. Och jag fick också frågan, hur kristen är du egentligen? Mm. Det var liksom deras bild av att dra sig iväg så här i 2 dygn i tystnaden. Jag ska vara tydlig med det här nu, att jag tänker jag skulle dela med mig, för jag skulle vilja dela några såna erfarenheter från de här dagarna. Det är kanske mer det som rör själva ramverket, mina upplevelser av lite sådär det yttre av retriten. Och sen finns det saker och ting som jag bevarar i mitt inre då. När jag kom dit och vi liksom då gick in i tystnaden, ganska snabbt så inser jag att tankarna är lite all over the place. För mitt i läsningen och mitt i vilandet och mitt i vandrandet så var det som att det var ett tillfälle när jag såg mig själv lite så där utifrån. Mm. Det var som liksom att det bara blev klart för en stund när jag låg under ett hus och tittade på hur det var konstruerat. Och så insåg jag att ja, men det är nog ändå en del tankar som liksom far runt i huvudet. Så ja. Det blir någon slags både komik och lite skam i det där när man tänker att nu ska jag dra mig undan och lyssna i 2 dygn. Och så slutar det med att man efter bara några timmar ligger under huset och funderar på hur det är uppbyggt.
Ja, det var precis det jag skulle fråga. Det väcker mycket frågor i mig varför man hamnar under ett hus. Men det handlade om ett intresse för konstruktionen.
Ja, okay. Ja men så var det. Det var att jag helt plötsligt insåg att så här kanske man skulle kunna bygga något. Så kröp jag under för att titta det där. Så det var lite så här blandat. Man kände det som ett nederlag på ett sätt att man gjorde det. Och samtidigt är det ju lite så med retriten att det finns en öppning för att tankarna får komma och gå och man inte ska styra dem alldeles för mycket. Men med tiden så växte jag ju in mer i tystnaden. Och framåt kvällen så tänkte jag att men då skulle jag dra mig ner mot sjön.
Låg du fortfarande kvar under huset då?
Nej, då hade jag ställt mig upp och börjat röra på mig igen. Och det här utspelade sig på andra sidan den sjö där jag lever mitt liv. Så att det kändes ganska exotiskt så här på kvällen att solen inte försvann utan att solen blev alldeles påtaglig och uppenbar med kvällssolen där. Så efter några timmars tystnad så tänkte jag att jag gör en vandring ner mot sjön. Och på vägen ner där så är det fantastiskt vackert. Sjön är helt spegelblank och man ser ut över vattnet och ut mot Visingsö. Och man anar också Bankeryd borta i horisonten där. Fåglarna kvittrar och det är liksom som att naturen pågår runt omkring mig. Och jag så här drar ett djupt andetag för att insupa allt detta. Och så inser jag att jag vill ju njuta av naturen, men ju mer jag går så inser jag att jag är livrädd för naturen. Mm. Eller egentligen är det inte naturen jag är rädd för, utan det är mer specifikt grävlingar. Mm. När jag går ner där så inser jag att jag har en instinktiv rädsla för att det ska dyka upp grävlingar hela tiden.
Vet du att mitt hus just nu är hemsökt av i alla fall en grävling?
Nej, det visste jag inte.
Det har satts upp övervakningskameror. Absolut.
Ja, sånt vill jag inte höra där. Men jag kanske hade en promenad på 20 minuter och jag tror att jag i alla fall 5 gånger på den vägen liksom hoppade till ordentligt, livrädd för att nu kommer en grävling och klipper mina fotleder. Vid ett tillfälle så var det en ekorre. Vid 2 tillfällen så var det fåglar som prasslade i löven. Och vid ett tillfälle vet jag inte vad det var, så det utgår från att det var en grävling. Och vid det 5:e tillfället så var det en kollega som hade lagt sig för att vila in till vägen. Och det blir ju lite speciellt det där. Jag rycker till och den rycker till. Och så ska vi inte säga någonting till varandra och låtsas liksom att det där är ogjort. Och jag insåg där och då att tystnaden, den dämpar ju inte bara min uppmärksamhet, utan den väcker ju också den. Inte bara på grund av min grävlingsfruktan, utan framförallt för att det finns så mycket annat jag hela tiden har runt omkring mig i vanliga fall som plötsligt har tonats ner. Och det tillåter mig inte att gömma mig helt enkelt. Så att jag blir närvarande lite mer än vad jag kanske är i vanliga fall. Så jag kom ner till sjön. Fantastiskt vackert där vid stranden. Och jag insåg hur vuxen jag blivit när jag konstaterade att hela stranden var full av perfekta stenar att kasta macka med. Och jag böjer mig inte ner och kastar en enda sten, utan jag har någon slags värdighet när jag höjer blicken och bara går förbi det där och funderar efteråt på om det var mer sorgligt än stort. Men när jag går ner där och jag går på stranden så ser jag en klippa, eller jag har varit där nere förr så jag vet att det finns en klippa och jag vet att där är fin kvällssol. Så jag tänker att jag ska gå bort till den där klippan och sätta mig där och sitta och läsa i kvällssolen och titta ut över sjön. Och jag gör så, och precis när jag kommer över krönet på den här klippan så ser jag att det ligger ett par tjejer och solar i, liksom på baksidan av krönet. Så precis när jag kommer upp så ligger de där på en filt och solar. Och jag tänker att jag inte vill skrämma dem och fundera för en kort stund hur jag ska göra. För jag är ju också i tystnad. Så jag är så inne i det där att jag inte kan prata. Så det blir mer att jag bara står och tittar. Och en av dem vänder sig upp och ser mig tona upp sig där liksom 2 meter bakom dem över krönet. Och så harklar jag mig bara lite och säger hej. Och de blir precis livrädda. De liksom flyger upp från den här. Och jag i den här situationen tänker att jag är tystnad. Så jag säger ingenting. Jag står där. Och de packar snabbt ihop sina grejer så att de har jättebråttom och måste gå. Och rusar iväg in i skogen. Men först efteråt när de liksom har dratt iväg in i skogen så jag inser att jag troligtvis skrämde upp dem för livet. Där.
Du borde ju ha med dig några skyltar. Om du är okapabel att kommunicera så skulle du kunna ha några skyltar.
Ja.
Jag är rädd för grävlingar. Ja, eller jag är inte farlig.
Ja, eller en sån här pingla runt halsen så där, som gör att liksom det hörs när man kommer. Så.
Ja, det kan ju också. Ja.
Nej, och det här kan ju låta jättesjövigt, men det här var väldigt märkliga timmar som utspelade sig. För att de tjejerna, de packar ihop ganska snabbt och så drar de iväg då. De springer iväg in i skogen för att de fick uppenbarligen jättebråttom jättesnabbt att lämna den här platsen. Och nu är det plötsligt tyst och lugnt igen. Mm. Och jag sitter där och jag läser och jag har en fantastisk bok med mig och liksom solen värmer mig och det är fantastiskt vackert och härligt. Och så hör jag att det liksom, jag hör steg nere på stranden. Och så tittar jag över det här krönet. Och så ser jag att det kommer en kille och går någonstans i min ålder, så här 40-50 någonstans där. Och han börjar klättra upp på den här klippan där jag sitter, men han stannar liksom halvvägs upp. Och så packar han upp ett trangiga kök och så tar han i hörlurar i öronen. Och jag inser att ja, nej, men det blev ju inte bra sist när jag sa hej. Mm. Så jag tänker att jag ligger lite lågt. Så att han sitter där och han tänder upp sitt kök och jag hör att han sitter och nynnar till musiken så där och jag kryper tillbaka ner liksom i min klippa där och sitter och fortsätter läsa. Och så efter en kort stund så vänder jag mig om och så ser jag hur han har gått upp och ställt sig mot ett träd för att liksom lätta på trycket lite grann. Och så inser jag att jag är på baksidan av det här trädet. Nej. Så när han står där liksom, precis i början av sin process, så tittar han fram framför trädet och bara skriker rakt ut och säger hjälp, och jag säger hej, och så sitter jag igen och så tänker jag, och så får jag inte ur mig någonting, utan han står där och så säger han, aj, jag ska inte störa, fint, säger jag. Och så fortsätter jag läsa. Så inser jag att det här är jättekonstigt. Och så har jag lyckats skrämma upp två stycken på kort tid. Men han sätter sig en bit bort där och sitter och lagar mat vid sitt kök och sådär. Och jag sitter kvar. Och sen så går det kanske en halvtimme till. Och jag ska strax gå upp och äta kvällsmat. Men då hör jag att på stigen som är bakom där jag sitter, så kommer det ett par, eller en kille och en tjej kommer och går. Och så går de, och de går en liten så snårigare väg, och de ta sig ut nedanför den här klippan och går ut på stenarna, ut med vattnet. Och så sätter de sig där och tittar. Och så blickar han ut över sjön. Och så säger han att det är så oerhört vackert här. Men inte lika vackert som du. Säger han riktigt så här cheesy liksom.
Och så var står du?
Jag sitter på min plats. Jag sitter kvar på samma ställe hela tiden.
Ja.
Och inser att de vet ju inte att jag sitter här. Och han sveper liksom med blicken när han säger det här. Det är så oerhört vackert här nere, men inte lika vackert som du. Och precis när han har sagt det, så tittar han upp på klippan. Och så ser han mig. Och så ser han med trangiga köket som sitter en bit bort.
Uh-huh.
Och så säger han hej. Och så säger jag hej. Och så säger han med trangiga köket hej. Och så tittar den här tjejen fram bakom en klippa och säger hej. Och så inser jag, det här är så oerhört märklig situation. Och så ska jag gå och äta, så att jag går därifrån. Men på vägen tillbaka så börjar jag fundera på det där. Och så tänker jag att ja, men dels är det ju jättemärkligt att det här händer på en sån avlägsen plats. Så.
Mm.
Men det slår mig också att just i den här tystnaden så är jag ju betydligt mer uppmärksam på vad som händer runt omkring mig än vad jag annars är. Och kanske att det inte riktigt går till så här i vanliga fall, men jag kan ändå fundera på ibland när jag möter människor i min vardag eller så där, att jag har liksom inte uppmärksamheten på att se vad som riktigt händer. Här är jag ju liksom på helspänn, och så fort någon sätter ner foten i stenarna så hör jag ju att de är på gång och på något sätt är uppmärksam på vad som sker och konstaterar att de är där. Så med den här känslan av att ha liksom klivit rakt in i fem människors liv på bara ett par timmar, och min fåordighet har gjort att jag framstår som oerhört märklig, så går jag därifrån då. Och samtidigt så har jag den här skammen av att jag skulle ju vara tyst, och så har jag sagt hej ändå så pass många gånger med så dåliga utfall varenda gång. Ja, men det finns ganska många sådana här erfarenheter som man gör under retriten, saker och ting som man ser och tänker på och ger sin uppmärksamhet sådär. Men jag får spara dem till ett senare tillfälle där. Men när jag summerar då mina erfarenheter av det här med att åka iväg bara några dagar sådär, så tror jag att vi alla, var och en faktiskt, behöver tillfällen när vi stannar upp och tar oss tiden och lyssna. Och jag tror just att lyssnandet är själva poängen, eller i alla fall en stor del av poängen med tystnaden. Det är inte bara tystnaden i sig själv som är liksom magisk på något sätt, utan det är ju också att det ger utrymmet för att faktiskt kunna lyssna. Även om jag tror att tystnaden i sig själv också kan ha ett visst värde. Men när vi är där och vi på slutet samlar ihop oss, och så sakta så bryter vi tystnaden och börjar långsamt prata med varandra, så hör jag de orden inom mig som man har hört i så många filmer. Orden, you have the right to remain silent.
Mm. Jag tycker alltid att det är så speciellt, jag ska bara säga det. Ja. När man har varit på retreat och så ska man uttala de första orden efter retreaten.
Mm.
Så tänker man, vad är värt att säga egentligen? För att då, jag i alla fall har ju konstant impulser av saker jag vill säga. Ja. Jag vill kommentera allt och alla, allt jag ser. Liksom. Ja. Och så har man då hållit det inom sig under ett par dagar. Och så då inser man att oj, mycket av det jag liksom bara slänger ur mig kan man egentligen sålla bort utan att någon missar någonting.
Ja. Och just när man sitter där så tänker man att man ska välja det med någon slags omsorg. Och så sitter man liksom och biter sig själv lite i tungan så där, för att inte liksom slösa sitt första ord på något oväsentligt. Så där. Men så slår det mig just där. Det finns ju egentligen inget som säger att jag måste öppna alla kanaler på en enda gång. Utan jag har ju fortfarande the right to remain silent. Samtidigt som jag sitter och tänker på det här att jo, men jag kan ju faktiskt välja i vilken mån jag ska starta upp, så är det som att det pågår inne i huvudet, och parallellt med det så liksom återvänder kroppen till det som sitter i kroppsminnet. Jag börjar starta upp telefonen och jag öppnar liksom alla kommunikationsvägar, och så är det plötsligt igång igen där, och så sitter jag och scrollar olika flöden.
Jag som hade tänkt att jag skulle ha ett nutidskryss med dig här nu utan att du var insatt i något. Men då har du läst allt redan.
Sen ska man nog påminna om att det är 2 dagar jag har varit borta. Så jag har läst ikapp mycket. Bland de sista nyheterna som jag läste när jag var på väg in i tystnaden, det var nyheten om att det hade skett övergrepp framför kamerorna i tv-serien Paradise Hotel. Och ingen hade sagt något och ingen hade avbrutit, och först långt senare så blev det egentligen en fråga. Och när jag sitter och läser så inser jag att ja, men 2 dagar senare så är nästa nyhet jag läser, då handlar den om Big Brother, där egentligen en liknande sak har skett. Samma mekanismer. Och frågeställningen blir liksom densamma. Varför sa ingen något? Jag menar, det här filmas, här sitter folk bakom kamerorna. Varför reagerar ingen och säger att man går över en gräns? Jag vill inte sitta här och göra någon slags poäng av de demoraliserande reality-såperna, utan de är ju oftast någon slags spegling av världen utanför också. Och om det där kan ske framför kamerorna, så har vi också de senaste veckorna påminnts om den horribla mängd berättelser som finns om mäns våld mot kvinnor. Det har liksom varit mycket rubriker kring det och många händelser. Och ju fler reportage jag läser om det där, så inser jag att mörkertalet är stort av sammanhang där det varken finns kameror eller produktioner som fångar det som sker, utan det sker i tystnaden. Och så är det som att de där bilderna på något sätt krockar för mig. The right to remain silent. Jag kommer ur en tyst retreat och man liksom sitter där och tänker att jag har rättigheten och möjligheten att vara tyst å ena sidan. Och jag tror verkligen att jag och vi aktivt behöver välja tystnaden ibland, att stänga ner saker och ting omkring oss. Och vi behöver kanske heller inte alltid uttrycka vår åsikt om saker och ting. Och så inser jag det ironiska att jag säger det som tillsammans med dig har startat en podd för att göra just det. Det finns ju också en annan sida i det här. Om jag har the right to remain silent, så har jag kanske också en obligation to not remain silent. Alltså jag tänker att jag har en som människa en skyldighet att inte alltid välja tystnaden. Utan att det finns situationer och det finns omständigheter där det inte behövs större tystnad, utan där vi behöver röster som kan se vad som pågår och som vågar reagera. Och det hade behövts i Paradise Hotel och det hade behövts i Big Brother. Men jag tror att det behövs egentligen lika mycket här i det vanliga livet. Liksom. Att våga stå upp och höja sin röst. Att inte välja tystnaden. Så det som jag landar i, det är kanske att ja, men den stora frågan kanske egentligen inte är om jag ska vara eller om jag inte ska vara tyst. Utan att istället fundera på när ska jag vara tyst? Och inför vad ska jag välja tystnaden? Vad väljer vi att vara tysta inför och när väljer vi att höja vår röst? Vad väljer vi att ge möjligheten att låta tala till oss? Och vad använder vi vår röst till att reagera emot?
Ja, och där har vi lite olika. Jag tänker att både du och jag kanske är lagd åt att lätt höja rösten i någon form av att lätt tala. Mm. Lätt tycka saker högt. Så. Eller jag vet inte hur högt, men om jag talar för mig själv i alla fall. Ibland så när jag lyssnar på olika saker så kan jag bli uttråkad, för jag tänker att det där har jag redan hört.
Talar du till mig nu?
Ja, det får du själv fundera på. Men att jag har, just eftersom jag vet den här, att jag lätt lutar åt att tala kanske lite för tidigt liksom, mm. eller framförallt i det att då riskerar man att ta airtime från andra. Just. Att jag själv har typ blandat mycket i, eller försöker i alla fall tänka mycket så här, kan jag vänta med att säga det här i den här gruppen där jag sitter för att se om det kanske blir sagt ändå, det som mm. jag tycker är viktigt. Blir det inte det, då kan jag säga det, men inte för att just jag måste säga det. Och så kan jag tänka så om vi, så här, röster och saker som kommuniceras och formuleras på olika sätt, att ibland så känns det som att alla säger samma sak. Och det är viktigt att samma sak sägs med olika röster. Men att i den här form av urskiljningsprocessen av vad ska jag tala om, vad ska jag inte tala om, att välja det kanske som inte skulle bli sagt av någon annan. Att vi kan så lätt upprepa andras åsikter bara för att det klär oss mm. att tycka som den eller att formulera oss som den. Men att också våga säga det som inte har blivit sagt. Mm. Typ så. Och just det här att det finns många människor som inte har möjligheten att själv höja sin röst. Om jag kan få tala för dem istället för att tala för mig själv eller återupprepa det som någon som har en hög röst redan innan har sagt.
Mm. Tänker du där att det finns en slags, finns det en skyldighet i det utifrån att man har en röst att också använda den?
Ja, men kanske skyldighet. Och så tror jag också, ja, men det kanske handlar om en skyldighet. Jag vet inte, sen jag var liksom tonåring gått med någon slags längtan efter och ett hjärta för att få tala för människor som inte kan göra sin röst hörd själv. Och att, ja, men att det kanske både kan läggas på utifrån att jag förstår att jag har en skyldighet att tala om det som den som är drabbad inte kan göra själv. Men också att det på något sätt kommer inifrån. Jag längtar efter att göra det. I det här avsnittet så är vi helt utanför någon slags vanlig kronologi.
Ja, vi har släppt alla regler.
Vi får se hur det går.
Mm.
Men den här gången blir det i alla fall tips mitt i.
Spännande.
Vad vill du tipsa om den här gången?
Men då skulle jag vilja tipsa om att läsa en bok. Att få läsa och följa ett resonemang från början till slut. Jag inser att jag på senare tid att jag läser enskilda kapitel eller delar. Man läser facklitteratur på det sättet. Men jag har uppskattat att få läsa skönlitterärt också. Att få följa en tankegång från början till slut. Och specifikt skulle jag då vilja tipsa om en bok som jag har läst det senaste som jag tycker är fantastisk. Utav en författare som heter Brian Sand och boken heter Sinners in the Hands of a Loving God.
Inte en skönlitterär bok tycker jag det låter som.
Nej, men heller inte supernördig utan ganska tillgänglig skulle jag säga. Vad vill du tipsa om?
Jag vill tipsa om något så grundläggande men ändå avgörande som bönen. Och den återkommande bönen. Det har ju varit jättesvårt i den här pandemitiden att be tillsammans med andra. Men jag och en av mina vänner, vi har liksom haft det som rutin att vi vill be tillsammans en gång i veckan. Och du skänkte ju oss, eller lånade oss, några tidebönsböcker eller häften.
Just det.
Som nu, vi testade dem ute på bryggan här i veckan. Blåste nästan bort allihopa eftersom de inte sitter fasthäftade i något. Men där har vi haft liksom skrivna böner som vi har lutat oss mot. Och det är ju olika hur sugen man är på att be. Men den återkommande rutinen av att be och att bestämma sig för att göra det tillsammans med någon annan. För mig är det jätteviktigt. Jag har kommit till en milstolpe.
Grattis.
Ja, de kan ju vara roliga och jobbiga. Ja, men jag har blivit så pass gammal att jag har gjort den erfarenheten som kanske varje modern generation behöver göra. Den när ens barndomstrender kommer åter. Alltså det är något märkligt och också faktiskt lite overkligt i att så här, se trenderna gå hela vägen runt, tycker jag. Jag är ju 90-talist.
Mm.
Och jag växte upp med lager på lager. Ovala solbrillor, jazzbyxor, fiskehattar Och sen så hände ju det där att, liksom, att man tog avstånd från det där och började tycka att det var fult och något man inte ens skulle ha på sig på skoj. Till att man sen började närma sig det lite på skoj. Det började med liksom 90-tals maskerader där alla klädde ut sig till Spice Girls och Backstreet Boys. Och sen på någon gång så gick den där närmandet över från ironi till allvar. Och nu ser jag mig själv i de ovala solbrillorna igen. Varvet har gått runt. Så. Vad relaterar du till med 90-talet? Eller vad tänker du på?
Ja, men jag är 70-talist. Så att, det innebär ju att 90-talet på ett rent personligt plan för mig var så här körkort och liksom någon slags erövra vuxenlivet. Men rent yttre sådär så är det väldigt mycket musikreferenser för mig. Och när du sa de här klädgrejerna så tillhör jag ju dem som gick med brynja under t-shirt då.
Ja,
så snyggt. Jag tänker mycket på brynjan och jag tänker också på nyckelkedjan då, som man gick med. Så det har jag väl personliga erfarenheter av. Jag tror till och med att jag har någon sån gammal nätbrynja kvar hemma.
Mm, kommer du damma av den nu igen när den är på återtåg?
Nej, tror inte det.
Nej.
Alltså, man ska aldrig säga aldrig.
Nej, det är det man aldrig ska när det kommer till trender. Men jag tycker att det är så att när trenderna som handlar om hur vi ska klä oss, inreda och vad vi ska äta, när de kommer tillbaka så inser jag att de tar plats i en värld som är väldigt annorlunda från den som den senast levde i. Och på sistone har jag gått runt med Sagan om ringen-prologen i huvudet. Mm-hmm. Vet du vilken det är?
Nej.
Jag vet inte om böckerna börjar så, men den första filmen börjar ju med att den här alven Galadriel med någon slags ödesmättad röst, hon säger att "The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it." Känner du igen det?
Nej.
Du har inte sett dem, eller?
Jo, jag har sett dem, men jag har inte lagt dem på minnet. Jag tillhör ju de få som liksom inte, det har inte riktigt gjort sig på avtryck i mig.
Otroligt.
Tack.
Nå, inget att tacka för. Men så inleds Sagan om ringen i alla fall. Och så går jag tillbaka till 90-talet då. Början av 90-talet, det präglades ju visserligen av någon slags lågkonjunktur. Men det var ju också en tid då världen liksom öppnades upp. Och att jag tänker och känner så, det är väl givetvis präglat av att det var då jag växte upp också. Alltså min värld gick från att rymmas i en lägenhet till att ta sig ut i kvarteret vi bodde i, till att komma till en förskola, till en skola med låg- och mellanstadier. Alltså världen blev successivt större. Och på många sätt så uppfattade jag att världen, det var en stor och öppen plats. Och mina grannars persiska ris och bakverk, det var i min barndom lika tillgängligt som palten som serverades i skolbespisningen eller min mammas chokladbullar som hon bakade. Men jag tror också att det där var en rörelse som skedde helt bortkopplad från mina första steg i världen. Alltså, vad var det som hände på 90-talet? Det fanns absolut så här, det var ju saker jag inte förstod då, men som jag har lärt mig i efterhand, att ja, men till viss del så präglades världen av instabilitet, men samtidigt var det en tid då världen liksom fick ny luft i lungorna. Europas gränser löstes upp och ja, men världen blev på ett helt nytt sätt tillgänglig. Marknad och yrkesliv internationaliserades och globaliserades. Och världen präglades av växande ekonomier och utökade möjligheter. Så minns jag den värld jag växte upp i. Mm. Men jag minns också begravningen av den värld så som jag lärde känna den. Och det här är kanske inte precis så jag tänkte då, men så som jag har kommit att tolka det och förstå det i efterhand. Och ibland är det svårt när man tänker på sina barndomsminnen att förstå vad är tolkningen av det nu och vad var hur jag egentligen förstod det då. Men vet du när det så kallade långa 90-talet, när man brukar säga att det, eller det börjar, säger man, med Berlinmurens fall. Mm. Världen öppnas upp. Och vad slutade med? Vet du det?
Nej, jag vet inte. Men spontant skulle jag säga 9/11. Men jag kan vara snett på det.
Nej, men det är helt rätt. Minns du vart du var när du fick se de bilderna för första
Absolut.
Gången?
Absolut.
Vart var du?
Jag var på Örebro Missionsskola, som det hette på den tiden. ja, på, i en kafédel. Man hade rullat ut en tv där. Och ja, det som var väldigt speciellt är att det fanns en elev vars pappa befann sig i Pentagon den dagen.
Så det blev väldigt nära?
Det blev väldigt nära, just utifrån att någon hade en sån personlig relation till det. Klarnade väl ganska snabbt att liksom han var okej. Men det var ytterligare en dimension i det som liksom inte gick att ta in, men som helt plötsligt kom väldigt nära. Ja. Är det samma för dig? Minns du?
Jag minns det, men jag minns också att jag inte förstod vad det var. Varför alla vuxnas blickar liksom blev mörka och de pratade om någonting som kallades terror på en plats som hette World Trade Center. Och jag visste inte vad något av det var, men jag förstod att det var någonting som inte var bra. Jag var ju lite yngre då. Jag minns att jag hade på mig en pyjamas med dalmatiner på.
Samma som jag.
Så då får man själv lista ut ungefär hur gammal jag kan ha varit. Som sagt, det fanns något oskyldigt och lättsamt i det 90-talet, jag minns. Och kanske är det så att min blick har förändrats för att jag har blivit vuxen. Kanske är det så att alla som har levt i olika decennier säger att deras barndomstid var den bekymmerslösa. Jag vet inte, men för mig så känns det som att the world is changed. För när jag tittar på vad det är att leva idag, att leva under tidigt 2000-tal, så präglas det av någonting annat. Alltså det innebär att få information i brevlådan vad vi ska göra om kriget eller krisen kommer. Det innebär att leva i en tid där en mängd olika röster enat säger att det är nog nu. Människor har tröttnat på världens orättvisor, och i olika digitala och fysiska demonstrationståg så uttrycker man det. Att leva nu innebär också att om än på håll och på tv bevittna skogsbränder tar kål på stora områden mark. Och något som jag inte har blivit en del av, men som jag förstår att många andra har blivit, är preppersrörelsen. Har du någon lutning åt det hållet?
Nej, tvärtom, ganska dåligt. Alltså, jag har typ 5 burkar krossade tomater. Det är väl så långt det kommer att vara prepper. Liksom.
Nej, men det bästa verkar ju vara att odla själv hemma för att försäkra sig om försörjning om matbutikerna tvingas klappa igen.
Det började jag med faktiskt förra året, att odla.
Och tomater, så att du kan komplettera.
Nej, det var mer basilika. Ja. Som jag kände att jag lyckades med. Mm. Sen fanns det en del misslyckat.
Tror du att du kommer kunna leva på det?
inte särskilt länge. Sluta med en pesto.
Ja, precis. Nej, men och i P3 finns sen våren 2018. Som sen inte bara blev en varm vår utan en sen sommar i torka. Då kom ett program som heter Dystopia. Mm. Har du lyssnat på det?
Mm.
Vad betyder det här egentligen? Tänk att det har funnits en betoning på att preppa mot kris de senaste åren. Och när krisen väl kom för ett år sedan så visade det sig att det var ganska svårt att vara förberedd på. Vi visste inte att den skulle komma i form av en pandemi. Och det innebar att vi hanterade den på alla möjliga irrationella sätt. Det var ju då, man har nästan glömt det nu, men folk gick ju bananas i matbutikerna. När vi inte är förberedda på krisen så agerar vi liksom galet. Så. Och du kanske tycker att det låter som att jag målar lite väl mörka färger nu. Jag vet inte hur du känner.
Ja, det är mörka färger. Men jag kan väl också känna att jag själv tenderar att göra liknande ibland.
Mm. Nej, men jag får ju bara gå till mig själv. Och det är mig själv jag liksom utgår ifrån. Men för mig så känns det som världen har förändrats, så som det konstateras i början av den film som du inte har en stark relation till.
Nej.
Men så tänker jag på vad som är avgörande i en berättelse. Om det är prologen, inledningen, eller om det är någonting annat. Vad skulle du säga är avgörande i en berättelse?
Spontant var jag på väg att svara att det är vändningen som är det centrala. Att det oftast finns någonting inne i storyn mellan början och slutet som är centralt. Ur en annan aspekt så skulle jag väl svara slutet.
Ja, jag har vänner som läser slutet först. För att de pallar liksom inte med att läsa en berättelse som de inte vet hur den ska sluta. Och det säger väl någonting om att slutet i en berättelse är ganska avgörande.
Mm.
Och uppenbarligen så har inte du en stark relation till Sagan om ringen, och uppenbarligen så har jag det. Men den kom ju precis i övergången mellan 90-talet och 2000-talet, som jag ju här hävdar är någon slags vändpunkt i hur världen ser ut. Och den slutar ju med att den destruktiva makten förgörs på samma ställe som den uppkom. Så har du sett slutet?
Ja, men jag har absolut, jag har nog sett allt.
Okej. Okay. Det är ju hoppet om den händelsen, och det vet man under hela berättelsen att det är dit händelsen, alltså allting riktas mot, att man vet att man vet var man vill att den ska sluta. Så. Och jag tror att det är så, vad människor hoppas på, det kommer att rikta deras liv. Och även om vi idag ser ganska många så här gemensamma revolutioner och rörelser, de tydligaste och största de senaste åren är väl MeToo och Black Lives Matter, så kan jag också ibland undra om vi inte är många som har gett upp hoppet om en bättre gemensam framtid, och i brist på tro på det så istället siktar man på att njuta så mycket som möjligt av det som finns tillgängligt här och nu. Och så går jag tillbaka till 90-talet och så tänker jag på vilken film var mest ikonisk då. Och jag vet ju att du kanske har en lite smalare filmsmak än de flesta. Men den största filmen 90-talet, det måste väl ändå ha varit Titanic?
Ja, objektivt, ja.
Objektivt, ja.
Ja, men det är jag nog beredd att hålla med.
Ja, vi rör oss ju inte bara med objektiviteter här, men just nu kanske. Ja. Och den handlar ju om en överlevare från ett skepp som sjunker. Och soundtracket där, My Heart Will Go On, handlar om ett hjärta som fortsätter att slå. Och så tänker jag på vilka filmer som de senaste åren har blivit stora och vad som kännetecknar filmerna här omkring nu när det har blivit 20-tal. Och där tycker i alla fall jag att jag sett mycket filmer där mänskligheten brottas med frågan om jorden är värd att stanna på. Eller om jorden själv är på väg att gå under, och ska man ha en livbåt så är det inte från en sjunkande båt på ett hav till närmsta fastland, utan man behöver röra sig någon annanstans, ut i universum. Måste människan lämna jorden för att klara sig, blir liksom frågan. Finns det hopp för vår jord? Och så funderar jag på vad som händer med människor och kulturer som slutar hoppas. Som börjar tänka att nej, det här är kört. Vi måste någon annanstans. Här finns inget mer att hämta. Och så tänker jag på det kristna hoppet då. Som talar om för oss att sanningen om tillvaron, det är inte, även om det faktiskt många gånger är vår upplevelse, så lever vi inte i en värld som är utan riktning och mål. Att världen och våra liv, det är inte ett meningslöst spel fullt av, alltså som inte har en riktning, utan det är riktat mot ett hoppfullt avslutande kapitel. Att det kristna hoppet, det kan inte fläckas ner av besvikelse och cynism. Och det kristna hoppet uppmanar aldrig människan att lämna skutan av rädsla, fly fältet. Och så tänker jag, hur skulle våra liv se ut? Hur ser en kultur ut som istället för att leva i hotet av att brännas i en skrämmande framtid, att istället kunna få leva i skuggan av den större berättelse som den kristna tron erbjuder? Om att allt inte slutar i kaos. Alltså tillförsikten och tron. Och det som ännu inte tyngts av allvar. Det tror jag att varken vuxenblivandet eller 90-talets slut kan släcka. Och så tänker jag på det. Ja, the world is changed. Men det finns någon som aldrig förändras. Och hoppet ligger någonstans i att få luta sitt liv mot honom, mot Gud.
Jag tänker på den frågan som du ställde till mig om vad i berättelsen som är viktigast.
Mm.
Ibland har kyrkan också levt väldigt mycket med betoning på slutet. I betydelsen att vägen dit spelar ingen roll.
Mm.
Och det skulle också kunna ge en slags dystopisk känsla för här och nu. Att ja, men det spelar ingen roll för vi ska till himlen sen. Att livet här och nu liksom meningslöst, en slags transportsträcka fram emot det som är själva poängen. Och även om jag tänker och tror att det slutet väntar, så tror jag också att det är en förminskning av det kristna hoppet om det bara blir en fråga om slutet.
Mm.
Och precis det du säger här, att i en värld som i grunden är förändrad, så kanske vi också behöver påminna oss om det, att det också gör att det är ett liv som tar sin början här och nu. Mm. Att det inte bara är någonting som väntar i framtiden. Jag vet inte, känner du igen det i bilden av att vi ibland reducerar tron till att det är någonting som kommer sen?
Jag känner igen att man ofta talar om att det skulle se ut så. Men jag tycker inte att det är så många som jag lever nära i alla fall talar om gudsriket som någonting som kommer sen och därför egentligen inte har någon påverkan för mitt liv nu. Och det är positivt i sådana fall. Nej, men jag tror att det är så att egentligen den kristna kyrkan har funnits svinlänge. Och jag tror att alla som har levt ett par generationer, alltså, upplever det. Man ser på sin omvärld och tänker the world is changed. Och det är liksom en del av konceptet att leva i världen. Men det jag tror blir viktigt är att inte tänka, för det är så lätt också att bara man blir lite äldre, att varje liksom äldre generation har ju tänkt om den yngre att den är förtappad.
Mm.
Men att förstå och tänka att också detta, också denna skiftning har Gud kontroll över. För att, alltså, om jag tror att Gud för världen i en viss riktning, så är den inte helt, det som sker nu har med det att göra, det knyter an till det. Och att utifrån det liksom, ja, men jag gillar den här bilden att få leva i skuggan av, i vilan av vad som komma ska. Och för mig är det inte bortkopplat från hur jag ser, alltså att jag tänker okej, allt här nu är förtappat, jag målar bara i mörka färger, utan att liksom veta att kyrkan har levt igenom otroligt många förändringar och fortsatt vara trogen den Gud som har kallat kyrkan. Liksom.
För den som är en van lyssnare till Mellan himmel och bord, så kanske man sitter med en känsla av obehag nu. Man känner att det är någonting som saknas som tidigare har funnits med. Och det är ju att vi vänder våra blickar lite grann utåt och tar in en gäst att samtala med. Och i ljuset av det som du pratat om här, Stina, om hoppet, så vem vänder vi oss till idag?
Men den här gången har vi ringt upp Johannes Widlund, som är boende i Örebro. Han är miljörådgivare på PMU. Han föreläser om hållbarhetsfrågor och är ordförande i organisationen God Jord. Och i allmänheten reflekterad och bra kille att snacka med. Så vi ringer honom.
Mm. Hej Johannes, hur är läget?
Det är bra, det är fint.
Ja, du, vi ringer dig, eller egentligen sen förra podcastavsnittet så har jag funderat en hel del på det Micke pratade om då, som vi bollade lite grann kring, som handlar om att leva ett liv som inte är uppdelat i olika kategorier, alltså att på något sätt utgå ifrån att vi har ett enda liv och att försöka hålla ihop det. Mm. Och när jag tänker på det ämnet så är du en person som tankarna lätt går till. För att jag tänker att du finns i det där, att vilja tänka helhet. Vad tänker du kring det begreppet?
Ja, men jag tycker att det är en jätteintressant och viktig på något sätt tankegång att fokusera på. Jag blev intervjuad av Dagen här om veckan, och då skrev Malina Abrahamsson där vackert att livet är vävt i ett stycke. Och det tycker jag var ett väldigt fint sätt att uttrycka det på något vis. Och det är någon sorts blandning mellan det dit jag vill och där jag är. Man är ju aldrig riktigt där, såklart. Men just det här att Jesus bjuds med i allt jag gör, eller att jag vill kunna bjuda med honom i allt jag gör, det tror jag är en sån viktig aspekt för mig. Och jag kan ju känna att jag försökte slå mig fri lite grann från det här tankesättet att man ska prioritera så hårt hela tiden. Man ska verkligen göra tid för det som är allra, allra viktigast. Det är liksom det dominerande tankesättet. Snarare än att det man gör ska göras med Jesus på något vis. Och att det finns massa olika, mer eller mindre, vad ska man säga, uppenbara sätt att visa på Guds rike. Typ. Och jag kommer ihåg att jag har läst en del böcker också om saker som har inspirerat mig så mycket. Som när man läser det så känner man så där, det här andas så himla mycket Guds rike. Men det är ingen som kan egentligen kategorisera det som typ evangelisation eller något annat sån här extremkonkret. Jag vet att jag läste en bok om krigsfångar där det var några kristna som hela tiden frivilligt städade latrinerna fastän de egentligen kunde gått på ett rullande schema, för det var det värsta, värsta jobbet man kunde ha där. Liksom. Genom den typen av val på något sätt vill jag peka på Jesus. Jag hade önskat att på något sätt lämna ledtrådar om Guds närvaro i mitt liv genom det jag gör, vare sig det är mina odlingar eller det jag skriver eller...
Men jag tänker att det jag hör dig säga handlar mycket om att inte förskjuta det liv vi tänker är kristet eller går under kategoriseringen nära Gud till någon annanstans och någon annan plats, utan lite gräva utifrån där vi står. Och det tänker jag att vi behöver hjälpa varandra jättemycket med, att säga okej, så här ser mitt liv ut just nu. Det är det här som är förutsättningarna, det är det här jag längtar efter, det här jag brottas med. Vad gör jag utifrån det och inte utifrån vad blir det sen? Typ.
Och jag tror att det är en kombination av det. Det håller jag helt med om. Men det handlar ju också om att jag ibland upplever att det i vissa delar av kristenheten har blivit så att det här är det som är det viktiga. Tänk typ evangelisation. Och sen så blir man väldigt loj istället kring andra delar av livet. Så just att det nästan blir tvärtom. Att då, så här, nej, men då kan vi äta, resa, bo, köpa, konsumera hur vi vill. För att jag också lägger mycket fokus på evangelisation. Så att det, är liksom, det finns en sån aspekt av det också. Att inte bara köra världen runt resa då med Jesus för nöjes skull. Utan också låta honom också påverka då, vad är det jag faktiskt gör med min tid och är det naturligt att bjuda med Jesus i det jag gör? Jag tror att det blir en växelverkan där och det formar den. Liksom.
Ja, och Johannes, du jobbar ju mycket med miljö- och rättvisefrågor på olika sätt och fördjupat i det. Mm-hmm. Och någonting som jag också har levt i och tänkt på mycket på sistone är att vara en hoppfull kultur. Och det tror jag att kyrkan har en kallelse till. Men att ibland så upplever jag att en hoppfylld kultur också inkluderar att liksom stänga ögonen för det som är på riktigt framför oss. Alltså att vi har svårt att både vara realister och hoppfyllda samtidigt. Vad tänker du om det?
Jag tycker det var härligt, din lilla felsägning där, hoppkultur. Man fick lite popkulturkänsla. Härligare.
Nej.
Jag vet att en vän till min pappa egentligen, som väl också är min vän i någon mån, som heter Kim Caro, som jobbar som personlig coach och sådär. Han har pratat om sund optimism typ. Och han brukar ta liknelsen då att det är att exempelvis kunna se en ruin men också se möjligheten att bygga. Alltså man lever inte i någon sorts föreställning om att nej, men det här är egentligen ett hus. Men man hamnar heller inte i det här är bortom allt. Det är bara att vända om och gå härifrån. Liksom. Och som du är inne på, jag tror också att det är så viktigt att man på något sätt lyckas balansera det här. Och ja, men just kunna säga nej, men så här ser det ut, så här illa är det med vissa saker. Men också visa då på möjligheter att bygga och potentiella liksom vägar för hopp, eller om man tar kring sånt som jag jobbar mycket med miljö- och klimatfrågor, att jag någonstans bär på ett hopp om att Gud ska upprätta skapelsen igen, samtidigt som vi måste liksom hantera de kort- och medellångsiktiga konsekvenser som vårt beteende liksom har på skapelsen och på våra medmänniskor. Så jag vet inte, det kanske inte var någon jättedjuplodande kommentar, men jag tycker det är viktigt att hitta den här balansen. Och jag brukar ju också dra en koppling till Dietrich Bonhoeffer har ett citat som han pratar om själavård, där han säger: trösten vi ger får inte bestå i att vi förminskar synden utan förstora nåden. Mm. Och det är en liten sån här riktmärke för mig som jag också försöker leva efter, just att säga, nej, men vi måste våga tala om saker som dåligt, fel, men också betona den andra sidan så ofta är större och mäktigare.
Jag tänker, Johannes, då, som vi känner inte varandra särskilt väl, men jag har ju sett ditt namn figurera över tid och just återkommande i de här frågorna. Mm. För jag tycker det finns något hoppfullt just i att det finns röster som ibland återkommer och påminner om samma saker med nya infallsvinklar, men det finns någonting som liksom, ja, att det inte bara är tomteblås. Men hur tänker du just kring det? Vad möter du just kring att skapa en hoppfullhet i en kultur som kanske ibland också nästan ger upp? Alltså inför mötet vi står inför, ja, men ta klimatfrågan till exempel, där vi står inför jättestora utmaningar, och på något sätt är det en allmän kunskap att så är fallet, men det kan finnas en slags uppgivenhet. Kan du möta så att, ja, men du är ung och naiv liksom? Eller knyter människor an till det?
Nej, men absolut. Jag kan ju känna i en kristen kontext som jag ju mest jobbar med såna här grejer i, så möter man lite båda, för att jag får också kämpa emot den här när man Gud har allt i sin hand, klimatiskt kan inte vi påverka den delen av det hela, men sen också många som nästan paralyseras av hur enorm den här frågan är. Och för jag tycker ju att det som blir genuint destruktivt, det är när vi försöker lägga hela den här utvecklingen på våra egna axlar. Och jag brukar försöka tänka att det enda jag kan göra egentligen, det är att fästa blicken på Jesus och göra det jag kan, det jag är, och helst med andra om det går. Så att för min del så försöker jag nog ibland att inte zooma ut för mycket, utan bara tänka, okej, vad har jag då i min verktygslåda, mina talenter, och sen så gör jag det jag kan med det. Sen är det också för mig också bara ett väldigt medvetet val att, ja, men min pappa brukar säga att man kan inte börja med att ge upp. Och mitt uppdrag förändras ju inte som kristen beroende på hur jag rationellt tror att det kommer att gå. Jag ska göra det Jesus tycker att jag ska göra oavsett. Liksom. Och sen får vi se vad han gör av det.
Johannes, du är ju aktuell med boksläpp.
Exakt.
Grattis till att ha slutfört.
Tack.
Vad handlar boken om?
Den handlar om exakt detta. Den heter God jord och ett hållbart liv, och försöker just hitta den här inspirerande rallying cry, eller på att säga, att inspirera kyrkorna och kristna till att ta det här med skapelsevård på allvar, men också hitta glädjen i det. Jag brukar sammanfatta med att jag försöker svara på tre frågor. Varför ska vi engagera oss? Vad är vår motivation? Vad säger forskningen om läget för skapelsen? Vad säger Bibeln om de här frågorna? Och hur kan vi göra skillnad som privatpersoner, som lokala församlingar och som världsvid kyrkorörelse?
Jättespännande. Jag ser fram emot att läsa. Jag har beställt den på senare under. Sure. Var kan man få tag på den om man är nyfiken?
Allra roligast är om man går in på min Facebook till exempel, eller på min hemsida med Johannes Widlund eller wordpress.com. Då kan man fylla i lite Google-formulär och få direkt, köpa direkt från mig, så kan jag signa boken också om man skulle tycka det är lacho. Men annars så kan man hitta den på Bokus och Adlibris och Nya Musik och massa sådana ställen.
Fint att få dig med här, Johannes.
Kul att få vara med. Trevligt.
Det har visat sig att vi har ganska många gemensamma bekanta ändå.
Ja.
Ofta när jag stöter på folk som också känner dig, så uttrycker de ofta sin liksom uppskattning för dig på olika sätt. och så tänker jag att det där är ju ganska lätt ibland, att det blir så att söka sig i tredje person. Och då har jag tänkt att det är lite synd att du inte får ta del av alla de här positiva orden som jag får höra av dig, om dig många gånger. Och så vet jag ju dessutom att det är så att din födelsedag börjar närma sig.
Ja, just det. Ja.
Ja, men i alla fall när den här podden släpps så är det liksom det närmsta poddavsnittet i relation till din födelsedag. Och så då har jag ju dessutom hört att du ska dela glansen på din födelsedag med en som fyller 6 år, eller vad det var. Risken finns ju att du hamnar lite i skymundan.
Det ska vi bli, två. Nej, det hoppas jag att jag gör.
Det hoppas du. Ja. Okej. Men jag har i alla fall tagit på mig uppgiften här att förmedla ett födelsedagstelegram till dig.
Nej, jag blir alldeles...
Och så tänkte jag att jag skulle liksom slå två flugor i en smäll här. Mm. För att i alla mellan himmel och bord hittills har det varit någon slags poängtävling.
Just det.
Så det ska inte bara vara så enkelt att du får ta emot lite telegram, utan du ska ju dessutom utmanas i vem som kan ha skrivit dessa ord.
Ah.
Mm. Tror att du kan klara av det här inspelningen?
Ja, vi får se. Jag är lite rörd redan på förhand.
Ja, just det.
Du kanske slutar helt tvärtom.
Ja. Men jag tänker att vi gör så här. Att jag presenterar hälsningen. Och så får du chans att gissa på vem det är. Du får 2 poäng om du lyckas.
Okay.
Jag kan ge dig en ledtråd om det är svårt. Och då får du 1 poäng om du lyckas.
Ja, just det.
Och sen så kan du också få 0 poäng. Någon gång, jag vet inte om någon lyssnare kan göra det, kanske sammanställa lite hur poängställningen ser ut.
En total över alla avsnitt.
Ja, för det känns som att det är lite...
Ja, det är viktigt att vi inte tappar bort.
Mm. Känner du dig redo för detta?
Ja, jag är beredd.
Mm. Då kommer det en hälsning här som låter så här. Mikael, du är en klok och varm person som jag uppskattar mycket. Men du är också en av de mest ironiska människor jag mött. Du är en anekdoternas man med en bra och ibland något speciell musiksmak. Och det är få som blir så barnsligt nöjd över att få gå runt med en snäcka i örat under GF. Vill till sist citera en av dina favoritsånger. Ha den äran idag på din födelsedag. Vi hyllar dig idag, det är din dag idag. Grattis, Micke.
Ja, men då vågar jag mig ändå på en gissning på 2 poäng.
Ja.
Jag kan vara snett ute, det finns ett par namn som figurerar. Men om jag lägger ihop det så skulle jag säga Sara Wittgård.
Snyggt, bra. Vad var det som gave her away?
Men det är sången.
Ja, den älskar du.
Jag har varit med vid tillfällen där den sjungs. Har inte sjungit med sig.
Det är min absoluta favoritsång.
Ja, det är en sång. Thomas Hagenfors.
Ja, så bra.
Nej, sen är det nog Snäckan i örat.
Just det.
Som jag tog den på.
Vem är Sara Wittgård?
Sara Wittgård är ju musikkonsulent på SAU, där både du och jag har jobbat. Så en gemensam kollega till dig och mig vid olika tillfällen. Men väldigt uppskattad sån.
Otroligt festlig.
Ja, jättefestlig. Och bra på alla sätt och vis.
Mm. Och en lyssnare.
Verkligen.
Mm.
Och följare också.
Ja, precis. Ja. Då testar vi en till här då.
Mm.
Grattis, Selinder. Många år har gått sedan sommaren på Kortebo. Men det är lika trevligt att springa på dig i diverse allianssammanhang. Jag uppskattar din kombo av din kärlek till teologi, men också till människor och populärkultur. Du är bra på att formulera sanningar om Jesus på ett enkelt och greppbart sätt.
Oj. Sommar på Kortebo, då tänker jag att det är någon som jag har haft i sommarkonfan på Kortebo. Men,
troligen då.
Troligen, ja. Men det är ju lite för många och kanske lite... Jag behöver nog ta en poängs. Jag behöver en ledtråd här.
Dels så kan du hålla ihop det att så här, det här handlar om gemensamma bekanta till oss.
Ja.
Men det är inte en ledtråd i sig, utan det här är en väldigt omsorgsfull och också en kommunikativ person.
Mm. Ja, men då tror jag.
Mm.
Då säger jag Erika Nordberg.
Jajamän. Ja. 3 poäng är vi där.
Ja, kul alltså.
Mm. Du är ju så fokuserad på att liksom ta reda på vem det är som har skrivit det. Så du kanske ska ha det här i text sen så att du verkligen kan ta in hälsningarna. Ja,
lyssna sönder det här avsnittet.
Okej, är du redo för en till?
Ja.
Idag slår jag ett glädjeslag för en musikälskande humorist med förbläss för tåström och ironi. Musiksmaken drar inte alltid jämt med Vramhult, Men ni båda gillar att gå förbi det ytliga och skrapa fram det som ligger lite djupare. Stort grattis, Gesson.
Alltså, och vi pratar fortfarande gemensamma bekanta här.
Ja, det är absolut. Jag har haft kontakt med den här personen.
Mm. Ja, jag får ta en poäng här på den.
Mm. Men du ska säga att det här är en person som, precis som jag, har en förkärlek till Norrland. Som gillar snö, alpint. Kulturintresserad person.
Det här ska jag veta. Jag hängde upp mig så på med Framhult.
Mm. Och det är inte säkert att du vet att jag känner den här personen, inser jag.
Nej, det är det som är. Men vad sa du? En förkärlek till Norrland?
Ja.
Vi kan klippa bort det här, men läs det en gång till.
Alltihopa.
Ja. Nej, jag sätter den inte alltså.
Marcus Nels.
Ja.
Du kanske inte visste att jag och Marcus känner varandra.
Men jag vet ju att jag har sett att ni har likat varandras bilder så här på Insta, så att jag vet att ni känner till varandra.
Mm. Hur känner du honom?
Men jag känner ju till honom egentligen från uppväxten när han var trummis då, framförallt i det legendariska Punches of Joy. Så därifrån känner jag honom, och så umgås jag en hel del med hans bror också.
Mm-hmm. Mm. Är du redo för någon mer?
Ja, jag är redo. Mm. Absolut. Revanklustan är stor.
Då kommer den så här. Bästa Mikael, grattis på din dag. För mig är du en fantastisk förebild i den du är som pastor, predikant och som människa. Jag är så tacksam att jag har fått följa efter dig. I alla fall en liten del av livet. Tänk, du gick från pingst till allians. Och jag utvandrade från allians till pingst. Så olika, men ändå så lika. Till sist en stilla undran. När ska du och jag och den där Fredrik Rydell gå på alla bra konserter? PS, jag saknar dig.
Ja, absolut. Ja, men den här tror jag.
Den är du säker på?
Ja, det skulle jag nästan våga säga.
Ah, okay.
Tim Gerbrandt.
Jajamän, numera Nådevik.
Nådevik, precis.
Mm, snyggt. Just det. Den var kanske lite enklare.
Ja, men där för bitarna på plats.
Mm.
Ja.
Hur känner du honom?
Ja, Tim har ju också egentligen sprungit på lite grann genom åren så där. Alltid uppskattat, både som musiker och människa. Och hade också förmånen att när Tim studerade till pastor så fanns han här i vår församling. Som hade det som sin utbildningsförsamling, så vi fick dela livet en hel del.
Mm. Nu jobbar han ju som pastor på...
Fotö.
Precis. Mm. Ja, är du redo för den sista då?
En till. Ja, jag är redo.
Jag har ju sållat här bland de mängder med telegram som rasade in. Men här kör vi.
Ja.
Högtidliga gratulationer, Micke. Första gången vi träffades ansvarade du med bravur för ungdomsledardagar på Långsrum. Du har sedan dess varit en förebild med din värme och skärpa, och med tiden har du även blivit en god vän och kollega. Uppskattar otroligt att ha någon att dela intresset för teologi och omvärld med. Finner även stor glädje i att ha någon som vet hur det är att gå på ÖTH, Örebro Teologiska Högskola.
Och här är jag sugen på att gissa, men kan du ta den igen?
Mm.
Ja, men det finns ju en risk att man gör bort det här om man gissar på någon. Och så är det fel.
Mm, men du kan ju få en ledtråd om du inte
vill ta den. Ja, men jag är sugen på 2 poäng.
Okej. Okay.
Ja, men jag chansar på Lina Skoghjell.
Jajamän! Det var riktigt bra. Det var svårt faktiskt. Det här tänker jag att det finns många gemensamma nämnare. Om du hade tagit en ledtråd på den här så hade det varit att det är en person som du oftast är skrattgaranti med.
Ja.
Håller du med om det?
Ja, men det är det. Det är ju någon som både skrattar mycket och ger anledning för andra att skratta.
Mm.
Så att, absolut. En kollega också från Bottnaryd.
Jajamän!
Mm. Vad fint. Vad rörd jag är.
Ja.
Tack till dig och till dem.
Telegramskaparna. Ja. Men jag tänkte, dels så är ju jag en väldigt stor vän av födelsedagsuppmärksammanden. Så för mig är det roligt att få göra en sån här grej.
Mm.
Sen tänkte jag att det också, jag tänkte på det.
Att det inte är superlångt till du fyller år.
Ja, precis. Det är en investering för framtiden. Så ni kan bara skicka era telegram till Micke nu. Så tänkte jag på att vi har ju inte riktigt förklarat vilka vi är så jättebra i den här podden någon gång. Nej. Utan vi har lite tagit det för givet att folk fattar vilka vi är längs med vägen.
Vi glömmer bort att det ändå finns några som lyssnar.
Ja, nej, men då tänkte jag att det blir också en liten presentation. I alla fall av vem du är. Mm. Vem jag är, det är fortfarande i mysteriets töcken skimmer.
Det klarnar i takt med att du fyller år.
Ja, nej, men det var det.
Då går vi in för landning av det här fjärde avsnittet av Mellan himmel och bord. Tack till alla er som har varit med och givit hälsningar här. Jag sitter fortfarande och är lite rörd och tycker att det kändes lite självförhärligande. Men jag får skylla på att det var ditt initiativ.
Det var mitt initiativ och det var inte svårt att få folk att haka på.
Kul. Mm. Ja, men då tackar vi för den här veckan. Vad vill vi skicka med?
Ja, kul att ni är med och lyssnar. Följ oss gärna på Instagram @himmelochbordpodcast. Ses vi där och på andra ställen kanske.